Hej! Välkommen till HR-podden. Jag heter Gisela Jönsson och med mig har jag min poddkollega Katarina Starendal.
Hej, hej! HR-podden är vårt forum för att diskutera olika frågor kring HR, ledarskap, organisation och arbetsliv. Vi kommer göra det genom att berätta om olika saker vi har varit med om. Det kan vara event, artiklar, forskning, böcker vi har läst, och sen så kommer vi utgå från det och diskutera. Det här är vår allra första podd. Och därför tycker vi också att det kan vara av intresse att presentera kort vilka vi är som pratar i den här podden. Gisela, vem är du?
Jo, Gisela heter jag som sagt. Jag är doktorand på KTH inom industriell arbetsvetenskap heter ämnet. På industriell ekonomi och organisation heter institutionen. Och jag forskar om medarbetares självledarskap och självorganisering kan man väl säga överhuvudtaget. Alltså brett så är jag intresserad av organisation. Människor som organiserar sig på olika sätt.
Mm.
Och tidigare så har jag läst personalvetare. Och sen jobbade jag som SAP-konsult med HR-system i några år. Och sen tröttnade jag lite på det och ville fortsätta plugga. Och då gjorde jag det. Och nu forskar jag.
Ja. Och jag, Katarina, jag är idag HR-konsult som snart kommer börja jobba med ett konsultbolag som jobbar med talent management frågor. Tidigare så har jag arbetat brett med HR-frågor. Sen Gisela och jag jobbade tillsammans har jag arbetat i en hel del olika organisationer och branscher. Det har varit transportindustrin. Jag har också jobbat på KTH men då som HR-generalist en gång i tiden. Mm. Och därefter har jag arbetat inom en teknikintensiv miljö med snabbväxande företag. Dataspelsutveckling på DICE och sen Klarna som jobbar med betalningslösningar för e-handel. Och där har jag jobbat brett med olika HR-frågor. Det har varit både rekrytering och utbildning och nu på senare åren bredare HR-roller som HR advisor och HR-generalist och HR-businesspartner. Mm. Kärt barn har många namn.
Exakt. Och om vi glömde att säga det så träffades jag och Katarina faktiskt när vi läste ett personalvetare båda två samtidigt på Stockholms universitet. Och upptäckte väl redan då att vi hade liksom ganska liknande idéer om vad organisation och liksom arbetsliv borde handla om. Eller hur man ska
om inte annat, mycket tankar och en diskussionsvilja.
En diskussionsvilja, precis, som har fortsatt. Och ja, det har ju lett till att vi ville göra den här podcasten, tror jag.
Mm.
Vi tyckte vi hade så bra diskussioner. Vi ville dela med oss av dem.
Roligt.
Får vi se vad ni tycker.
Ja, och i dagens podd nummer ett ut så kommer vi att utgå från en bloggartikel som Josh Bersin har skrivit. Josh är grundare av Bersin by Deloitte som är ett konsultbolag som jobbar med frågor kring HR och talent management. Och hans bloggartikel heter What does the new HR organization look like? A talent machine. Så Josh menar alltså att den nya HR-organisationen är en talangmaskin, om man rakt av översätter till svenska.
Uh-huh.
Jag tänkte med att först börja kort sammanfatta artikeln och sen så kan vi gå in och diskutera lite mer. Det är fyra punkter som sammanfattar artikeln. Den första är att talent management now defines HR. Alltså att dagens HR är talent management. Den andra punkten är integrated talent management has shifted to optimized talent management. Den tredje punkten är att HR business partner roles have to change dramatically. Och den fjärde och sista punkten är business thinking and data are now critical to success. Hmm. Så om vi går in på den första punkten där han då säger att talent management är det som definierar HR idag. Vad ja. Menar han, Gisela?
Ja, det som jag tänker om jag läser det här, och om ni själva vill läsa artikeln så länkar vi till den på vår blogg. Vi tar adressen i slutet av podden. Det jag tänker här är ju att om man tänker när vi pluggade till exempel, som är, som vi sa, snart 10 år sedan vi började, snart faktiskt, så kändes det som att det handlade mycket inom HR om att man skulle göra olika HR-center. Han nämner också här centers of excellence på olika sätt. Alltså att man har som en kundtjänst i princip internt för personalen. Ja, som att ringa IT-support, det har man ju vanligen. Men att man ringer HR-center eller någonting liknande. Det känns som att det var mycket fokuset. Och det handlade om att göra de här basgrejerna inom HR bra och enkelt. Mm. Och samlat på ett ställe. Att man har liksom one point of contact, antar jag, för vad är medarbetaren.
Vad är det för bassaker du tänker på?
Ja, som lönefrågor, semesterfrågor, frågor om ens anställningsavtal.
Kollektivavtal.
Ja, liksom sådana.
Arbetsrätt.
Detaljfrågor. Arbetsrätt vet jag inte.
Nej.
Då ska man nog ringa sitt fack, inte sin arbetsgivare.
Ja, kan vara det.
Ha det, men det kanske, det har man säkert också. Ja, och
cheferna ringde in, det var ju vanligt också.
Ja,
att chefer precis. Ringde in.
Till sina chefer så kan man ju med arbetsrättsfrågor.
Mm.
Och den sortens rådgivning. Men hans poäng är ju att det räcker inte. Eller att det är inte det som är fokus.
Mm.
Utan det ska vara talent management. Men vad är skillnaden då egentligen?
Talent management är egentligen kanske det som du och jag tänkte mer på. Och det man pratar om när man pratar om HR, som är den anställdes livscykel. Hur kan man attrahera, rekrytera, engagera medarbetare så att man får både få in bra folk och får behålla dem.
Mm.
Hur jobbar man med, det blir performance management som det kallas, och successionsplanering. Hur jobbar man globalt med att hjälpa rörlighet för talanger?
Ja, jag tror att precis, alltså det känns samtidigt som att man har haft en liknande diskussion i alla fall sen dess liksom. Alltså säkert tidigare också, men då kände jag ju inte till det väl. Men från att jag började plugga med det och nu så är det mycket som känns likadant i den här slags lite så här statuskriget lite som är liksom...
Inom HR menar du?
Ja, kanske inte inom HR, men liksom, det känns som att man har brottats med de statusfrågorna. Och det är lite statusfråga tror jag, alltså inom organisationen. Vem är det som ska göra de här sakerna och liksom vem är kompetent att göra det? Och det kommer vi för sig kanske in på också här på nästa punkt. Eller om det var på punkt 3 kommer vi in på det. Vad cheferna vill ha från HR-avdelningen.
Mm.
Men att jag menar, för en ny personalvetarstudent till exempel, så känns det som att man gick ju inte in där och bara, åh, jag ska bli administratör. Så, ja. Så det var inte det man drömde om.
Löneadministratör.
Ja, och liksom... Det är verkligen inte för att så här se ner på att man skulle göra de sakerna. Jag tycker också att de är viktiga. Liksom, ifall folk inte får sin lön, då så kommer engagemanget på jobbet kommer sjunka ganska snabbt om folk inte får sin lön. Så det är definitivt viktigt. Liksom. Men det var inte det man, det var inte det man själv ville jobba med när man kom in där, tror jag.
Mm.
Jag ville i alla fall inte det. Jag tror inte att det var så många. Jag tror de flesta drömde om att få jobba med mer talent management, om man säger. Utveckla liksom, utveckla personalen på olika sätt. Ledarskapsutveckling och den sortens grejer liksom.
Skulle man kunna säga att det är HR på högre nivå, eller HR på, är det någonting med det att göra?
Och att liksom visa på nyttan av det. Det är ju något som känns som att man har i alla fall, som man snackar mycket om då. Man skulle kunna visa på nyttan av olika HR-saker. Och jag tror att delvis att det blir liksom att de här riktigt viktiga talanggrejerna. För samtidigt så är det många som tycker att så här, ja, men det här med att attrahera rätt personal och liksom utveckla dem och så, att det är jätteviktigt.
Mm.
Och att det liksom är för viktigt för att HR ska få ta hand om det.
Mm.
Så här, vissa. Och det blir också ett slags så här underkännande av HR-funktionen lite som den är. Alltså det, där, det finns vissa spänningar bara i det där. Tror jag. Mm. Eller?
Ja, egentligen är ju frågan om talent management större än HR.
Absolut.
Vi kanske får begränsa oss till HR idag, men det hänger ju onekligen ihop. HR är ju inte en separat del av organisationen, utan i allra högsta grad en integrerad del av det ledarskap. Det är en mängd olika frågor, och mycket av det som man kan kalla för HR-jobb utförs ju i organisationen av ledarna, av cheferna.
Mm.
Och till en viss del även av medarbetarna.
Mm.
Jag tror i dagens organisation också, med mer snabbföränderlig värld, så är ju trenden att trenden går ju åt hållet att trycka ner saker i organisationen, att skapa en större autonomi för de anställda, inklusive chefer, så att HR:s roll måste ligga, tror jag, väldigt nära verksamheten och vara en integrerad del av den. Precis som du sa, så kan det inte fungera som en isolerad liten ö som sitter i ett hörn i organisationen och lever sitt egna liv och producerar saker som ingen har bett om eller ingen vill ha.
Mm.
Utan ska man jobba med rekrytering, så tror jag, precis som du, så tror jag på vår profession att det finns ett stort värde i den kunskap som vi har. Men hur man jobbar med den, det är ju det som är frågan.
Mm.
Och där tror jag att det måste vara absolut väldigt nära. Och vissa bitar tror jag kan till och med ganska mycket läggas över på chefer och de anställda. Men att man stöttar och kanske utbildar dem i hur man blir bra på vissa saker. Ja. Som rekrytering.
Ja, verkligen. Alltså just rekrytering. Man tänker, om vi försöker också gå in på punkt två, att det ska inte bara vara integrerat, utan det ska vara
optimerad management.
Ja, det bästa. Alltså just för ett exempel, för det här är apropå spelföretag också, Valve, det spelföretaget som har gjort Half-Life 2 bland annat, Portal. De har blivit lite semikända också för sin personalpolitik, som är att den ska vara väldigt platt organisation. Och deras personalhandbok har också kommit ut på internet, liksom delat den, hur man styr sig själv när man inte har någon chef, ungefär så har de skrivit om. Och det de skriver i den är att ditt viktigaste jobb, även om man kommer till Valve som spelutvecklare, programmerare av något slag, vilket är liksom kärnverksamheten kan man säga, så säger de att det viktigaste jobb du kommer göra på Valve är att bestämma vem ni ska anställa. Det är det viktigaste liksom. Och att det är mycket att... jag tror att det är så också i många företag. Definitivt det så här techföretag. Att liksom... alltså peer-intervjuer är viktiga. Man går på intervjuer med dem man ska jobba med.
Mm.
Inte bara sin chef, utan sina kollegor liksom.
Just det.
Och även de borde ju då få hjälp i hur gör man en bra intervju till exempel. Och liksom, så man inte blir helt förledd av sin magkänsla.
Mm.
Bara. Eller liksom hur man ställer frågor och vad man ska tänka på.
Mm.
Hur man ska bete sig lite kanske.
Mm.
Det tror jag är jättebra att man försöker trycka ut det i organisationen.
Mm. Okay.
Och involvera, och liksom, om man involverar personalen mycket i att hitta fler talanger, det är ju en viktig del för många liksom, att vart hittar man bra, så de använder sina nätverk och drar in bra folk på det viset. Och att ifall de liksom är med i hela rekryteringen, då är de redan investerade också i den här kollegan liksom, att se till att de får en bra start när de kommer dit, och liksom att det blir, jag tror att det blir många positiva effekter av att man verkligen involverar folk.
Absolut. Delaktighet har sällan några negativa effekter, snarare tvärtom i organisationer. Det han säger också med den här andra punkten, att integrerad talent management har skiftat mot att bli optimerad talent management, är ju också att det räcker inte med att bara ha en lösning för talent management, utan det är en väldigt stark konkurrensfördel idag. Genom att kunna attrahera, hitta och engagera sina medarbetare så står man sig mot konkurrenterna. Det har pratats ganska länge om det här kriget om talangerna. Det skulle man väl också kunna säga i ett arbetsliv där som blir allt mer teknikintensivt och där autonomi blir en viktig integrerad del i arbetet, så bygger ju det någonstans på också att den anställda, det lägger en mycket större makt hos den anställda.
Mm.
Och både ställer mer krav men också ger mycket mer frihet och bestämmande rätt. Då blir det ännu mer kritiskt.
Ja.
Om man har friheten att själv driva sitt eget arbete, hitta mål och hitta problem och lösningar på problem.
Mm.
Då är det mycket mer kritiskt vem det är man tar in. För det är kanske inte alla som passar för det heller.
Nej. Alltså det är nog verkligen... Det är ju verkligen i kärnan i det jag försöker forska på, just det där att är det viktigaste vem man tar in, och jag tror att det är viktigt, men också tror jag ju då att det handlar mycket om hur man också organiserar liksom internt. Jag tror att de flesta människor vill nog ha, liksom, ta ett ansvar, alltså, och få styra sig själva ganska mycket, men dels om man har ett långt arbetsliv bakom sig där man har gjort någonting på ett annat sätt, så kanske man måste lära om vissa delar. Men jag tror mycket att det handlar om att man måste få möjligheten och känna, och det tror jag kanske är svårigheten, att känna att man verkligen har mandatet att göra de här sakerna. För att jag tror att det kan vara lätt för chefer att liksom säga så här: ja, men du ska ta ansvar och det är liksom, vi vill att du gör sig och så, men att det kan vara svårare att verkligen förmedla det. Och det är ju inte bara den feedback man får av sin chef då, liksom, som spelar roll, utan det är ju verkligen från hela arbetsmiljön på något vis. Och där tror jag att det kan vara, kanske en grej kan vara liksom hur man förhandlar med sina kollegor på sätt och vis då, liksom, om vems ansvar är det här och olika sådana saker liksom. Man inte har mandat att delegera arbetsuppgifter till folk hur som helst, till exempel. Mm. Att det blir liksom, det tror jag påverkar. Att man, ja, men du har ansvaret för det här, okej, men man kan ju bara styra över sig själv, om man säger så.
Mm.
Man kan liksom inte styra över andra personer. Och där måste man ju förhandla med dem då, egentligen. Mm. Och det är ju något liksom så här, är man... Det kanske är en ny kompetens hos medarbetaren. Så här, liksom att utveckla så här bra förhandlingsmetoder.
Bra relationer. Ja. Nästan.
Ja, men ja, social kompetens.
jag tror att du har en väldigt viktig poäng i det du säger. Också i det att det finns en individnivå. Och sen så finns det också en organisatorisk nivå i hur man strukturerar sig. Mm. Man kan ju strukturera sig på olika sätt som... främjar eller motverkar till exempel autonomi då, som vi pratade om.
Mm.
Och jag tror ur ett organisationsperspektiv så kan man organisera på ett sätt som främjar autonomi, och då blir det även lättare för individen om det är tydliga, finns en tydlighet i vad man har mandat att bestämma och styra över och själv ansvara för.
Mm.
Då är det mycket enklare att ta det ansvaret
än
om någon bara säger att man ska jobba självständigt och driva utan att, fast det finns en otydlighet i var de gränserna går och vad egentligen var ens område rör och vad det är man ska göra.
Mm.
Om vi har samma produkt som vi erbjuder, det är ingen större skillnad i vare sig kvalitet eller okej, man kan konkurrera med design också, men om man nu gör en produkt, det vill säga, men det främsta sättet man kan konkurrera genom är ju också hur man är som arbetsgivare.
Mm.
Varför ska någon jobba för just mig? Varför ska just vi få de bästa talangerna inom det vi gör?
Ja.
Så det har blivit en väldigt kritisk...
Ja. Men sen tycker jag också, eller för han skriver ju sig också här då, engage. Vilket jag tror är en nyckel i. Alltså att inte bara hitta de bästa talangerna, utan om man är en talent machine så handlar det om att man ska kunna kanske utveckla de bästa talangerna. Eller liksom grow your own. Alltså det blir ju ännu Det tror jag både blir ett sätt att attrahera talanger. För man förstår att där är ett ställe, inte bara de bästa jobbar där, utan liksom jag kan bli bäst om jag jobbar där. Mm. Alltså det är ett ställe för mig att utvecklas. Det tror jag är folk attraherar så.
Och det tror jag är jätteviktigt. Och också en miss som en del organisationer gör. Jag tycker att jag ibland har stött på ett tänkande där man tror att alla problem kommer lösa sig bara man har rätt folk. Det handlar bara om att få rätt folk på rätt plats. Så bara vi rekryterar de bästa så kommer det lösa alla våra interna problem. Medan man missar liksom den här poängen med att ja, men sen då, när vi väl har fått in de här bästa människorna, vad händer då? Liksom, det, och ibland så är det lätt att se att det korta kommande som att det handlar om att vi inte har de bästa. Istället för att hur utvecklar vi våra talanger när vi väl har fått in dem.
Ja, och det är liksom ett sätt att se på sina anställda. Jag vet inte, det känns tråkigt. Det är liksom så här, man bara, de vi har, de är inte så här. Vi måste ha några andra som är bättre. Och det är det man tänker, att de bästa ställer ju höga krav också. Och har många alternativ.
Ja.
Så det är verkligen så här, okej, okay, när du har lyckats på något vis då locka till dig de bästa, kommer de att vilja stanna kvar? Liksom, kommer de put up med hur det är här? liksom, kommer de stå ut med det? Eller vad? Så här, för det, ja, så jag tycker ju att man borde kanske egentligen ägna mer tid till det. Just att det liksom blir...
Jag är övertygad om att det är de som lyckas bli bra arbetsgivare. De kommer stå sig mycket bättre i konkurrensen och bli framgångsrika. Det är min, jag är helt övertygad om det.
Då kanske vi går in på punkt 3. HR business partner-rollen. Kan man förändra högsta ledningen som HR business partner? Ja, det han skriver här är ju egentligen att... man inte ska vara för mycket generalist kanske, att man måste vara, man behöver specialist team.
Precis, han menar ju, också när vi pluggade så kom ju Dave Ulrich bok om den nya HR-modellen som var där en funktion var HR business partner, och det är ju en roll som har blivit ganska vanliga organisationer idag, som är en generalistroll som ska svara för alla HR-frågor för sin del av organisationen som man ansvarar för då. Och han menar i artikeln att det är svårt som den generalisten för sin avgränsade del av organisationen att få ett helhetstänk i organisationen och kunna se, både att kunna se problem som är trend över hela organisationen och också att då göra någonting åt de problemen. Som HR business partner så bedöms man ju av sin organisationsledare, och många gånger så hamnar man i en cirkel där man blir väldigt mycket administrativt stöd också till cheferna i organisationen. Vilket de såklart tycker är skönt, för då slipper man göra det. Men frågan är vilket värde HR tillför om man blir just den här administrativa stödet, om det verkligen är där vi bidrar med mest värde.
Där kan man ju verkligen känna, eller som jag kan ju tycka då, att det är bättre att ha ett riktigt administrativt stöd som är utbildad till att vara ett administrativt stöd. Eller liksom att man har som jag menar, om du har en HR-utbildning, speciellt om du har en längre HR-utbildning, om du typ har gått en master eller någonting, då känns det ju lite också så här att då har du en annan kompetensprofil liksom, som är ju den som man vill bidra med. Alltså det känns som att man underutnyttjar ju de personerna som man har där, ifall man, om det är mycket det de ska göra. Och han skriver ju också här att vad businesspartnern borde göra är att bli en highly trained performance consultant. Att man ska vara liksom, liksom intern konsult rollen. Istället för att vara administrativt stöd. Alltså jag är mycket för att man ska ha administrativa stöd. Och jag tycker det är synd att man har så här, i så stor utsträckning tagit bort sådana roller i organisationer.
Tanken med de här specialisterna som man tar som exempel är ju också att de att det ska vara få specialister som inriktar sig på ett avgränsat område, som till exempel staffing.
Mm.
Och tittar då på hela organisationen och trender och mönster utifrån helheten.
Mm.
Och därigenom att de ska kunna identifiera problem som uppenbarar sig på olika håll i organisationen, se mönster och utifrån det problemet kunna gå in och skapa, som jag förstod det så menar han också, att man tar hjälp av organisationen för att lösa problemet.
Mm.
Man till exempel kan skapa ett team som jobbar med att hitta en lösning på problemet, och det teamet skulle kunna bestå av folk på olika håll ute i organisationen som har specifik kompetens för just det här problemet.
Det han pratar lite om här med networks of expertise är ju något som att, alltså vill man ha ämnesexpertis, alltså jag tror man får en helt annan effekt. Man får en helt annan effekt där ifall man har olika experter inom olika områden som nätverkar kring det. Eller ifall du har personer som är experter på sin del av organisationen men inte inom något ämne, och så nätverkar de med varandra. Alltså det blir två helt olika saker. Om man är expert inom rekrytering, om man inte har någon som är expert inom rekrytering, så det hjälper inte att man kan jättemycket om sin avdelning. Om du har 10 personer som kan jättemycket om sin avdelning men väldigt lite om rekrytering, och sätter ihop dem, så kommer du inte få liksom expertis på rekrytering.
Nackdelar. Jag tror att jag värjer mig lite grann på grund av att det känns som någon slags chefsfunktion, eller jag undrar lite hur det skulle vara tänkt att den personen jobbar och, men ja, jag tycker det finns en poäng. Funktionen som sagt är helt för. Och du har en poäng.
Punkt 4, där han pratar om business thinking and data are now critical to success. Och det vi sa här innan vi började spela in var väl just att ordet analytics, HR analytics som man pratar om här, att det är lite årets ord under 2013.
Kopplat med big data, som också är
ett
ord som har blivit väldigt stort i år.
Big data har ju verkligen varit stort. Men jag tror att för de här, det han pratar om här, och liksom mycket med HR, så kan man nöja sig med data. Det behöver inte vara big data. Utan att bara samla in data överhuvudtaget. Hans poäng är väl egentligen bara att man inte ska basera för mycket beslut på magkänsla av olika slag, utan att man ska försöka grunda sina beslut i data som man samlar in. Och vad gäller talent management då? Alltså både för att anställa och utveckla och engagera.
Ska mäta saker.
Ja. Jag tror det finns ju, det delar ju HR-läget lite.
Ja.
Verkligen.
Jag är lite. Vissa saker tror jag kan vara väldigt bra att få data på, men jag är väldigt kritisk också, för vissa saker det kan väldigt lätt bli fel när man mäter.
Ja, för att det är liksom, det är inte så lätt att mäta saker och ting. Jag menar, jag frågar mig som forskare, så det är liksom, det är verkligen så här, ja, det är det jag är utbildad i och det är jag gör, liksom, det är mitt jobb att försöka komma på hur man ska mäta olika saker på bästa sätt för att få svar på sina frågor. Och det är inte så lätt i alla fall liksom, att komma på så här, är det här ett bra mått? Alltså bara för att du hittar på någonting som ska mäta någonting betyder ju för det första inte att det är det mäter. Det som du liksom, bara för att du säger att det här är måttet på X betyder inte att det är X du mäter. Och för andra, bara att det ska vara liksom ett bra mått. Det måste du också undersöka. Ja, men om det ska, du vill veta att det är liksom, det här påverkar någonting annat. Det är ju det man vill veta egentligen. Det är ju det man vill uppnå när man mäter något. Det är ju för att man tror att det ska säga något om någonting. Och det är ju också något som man, ja, det måste man ju också då utvärdera. Själva måtten måste ju utvärderas. Om de är bra eller inte. Och kompetensen att göra det Det är liksom, alltså det är ju en slags vetenskaplig, ett slags vetenskapligt tänk som man måste ha för att göra det. Och det tror jag inte att det är jättemånga som har. Jag tror att det är ett problem.
Mm.
Alltså det tror jag är en anledning till att man vänder, alltså är skeptisk till mycket med att mäta saker och ting. För att man mäter saker på ett lite klumpigt sätt, tror jag i många fall.
Och många gånger kan det driva beteenden. Klassiskt har ju också varit att man har mätt saker för att koppla samman det med någonting annat.
Mm.
Och så har det skapat beteenden hos anställda.
Mm.
Väldigt tydligt är ju det inom performance management. Där man har skapat, många företag har skapat till exempel att man baserar lön eller bonusar på hur väl man har presterat. Och så har man olika mått på hur man presterar, och beroende på hur man har satt de här måtten så påverkar det den anställdes beteenden på många olika sätt.
Mm.
Dels så försöker man ju såklart optimera sin egen lön eller bonus om det finns vissa saker, och där kommer faran in att det blir väldigt väldigt lätt fel.
Mm.
Sätter man det på ett sätt, det finns ju klassiska exempel, senast ut är väl Microsoft som nu har gjort om hela sitt performance evaluation system för att det skapade väldigt dåliga beteenden i organisationen, där man undvek att samarbeta med varandra för att det inte främjade ens egna mätningen av ens egen prestation.
De använde sig av stack ranking. Jag vet inte vad man ska kalla det på svenska, men där det är liksom en kvot typ, alltså alla anställda rankas.
Ja.
Och då om man hamnar längst ner. Så att ens kollegor blir ju ens konkurrenter. Om det går bra för någon annan så kommer det gå sämre för dig.
Just det. Och då finns det ju väldigt lite incitament för mig att dela med mig och kollaborera med mina kollegor.
Mm.
Egentligen. Då har man ju byggt in ett beteende som man kanske inte tänkte på från början. Men konsekvensen blir ju liksom...
Alltså det, jag vet att det är lätt att vara efterklok. Men det känns verkligen så här... Hur kunde de inte ha förutsett det här från början?
Jag
förstår faktiskt inte.
Mm.
Alltså det verkar så vanligt i USA. Alltså med många, i många företag. Så det måste ju finnas några liksom champions för stack ranking. Som bara, det här är skitbra. Alltså varför de tycker det är så...
Det lägger ju fokus på individen.
Mm.
Det är ett väldigt individorienterat sätt att se på människor och prestation.
Mm.
Och individorienterade sätt har väl varit väldigt förhärskande. Det är väl ganska utmärkande för USA. Men jag menar, även i Sverige så är det väldigt vanligt att man har individbaserade. Saker är baserade på individen. Lön, bonus.
Men om man tänker det moderna arbetslivet.
Mm.
För... hyfsat utbildade människor skulle jag säga. Det är svårt att säga att det är rimligt att det ska vara individbaserat. Alltså, varför har man en organisation?
Ja.
Liksom, ifall det bara är individer som inte påverkar varandra och ingenting. Alltså, det är inte en organisation. Och ifall du liksom har ett arbete som vi pratade om tidigare då, att man ska till exempel ta ett visst eget ansvar, kanske förhandla eller om saker med kollegor och dela upp arbetsuppgifter och si och så. Då är liksom då har du inte bara individer, utan du har ju liksom ett system av människor. Och att man då ska ha helt individbaserad performance management eller liksom någonting sånt, det blir ju jättekonstigt. Utan det är verkligen så att ifall du har liksom ett någon slags produktion kanske där du eventuellt då kan boxa in folks arbetsuppgifter i en liten låda där man inte påverkar. Jag vet inte ens vad det skulle vara för löpande band där man inte påverkar de andra överhuvudtaget. Jag tror inte det finns heller. Men liksom när det verkligen är så här typ att det är bara din lilla, att det är folks liksom individers aggregerade prestation, det är allt. Och att de inte påverkar varandra på något vis. Det kanske finns sådana jobb, men jag tror inte att det är så många.
Nej, och du har ju helt rätt. Dagens organisationer, framgångsnyckeln är ju just samarbete.
Mm.
Samarbete. Om man tittar på kunskaps... Alltså i alla fall i den kunskapsintensiva världen. I kunskapsintensiva världen så har ju saker blivit mer och mer komplexa. Och precis som vi pratade om tidigare, det finns mycket specialister i organisationer idag.
Mm.
Men det räcker inte med en specialist för att lösa ett problem ofta eller skapa en produkt, utan man måste ha flera olika typer av specialister, så att det hela bygger på samarbete.
Mm.
Så att om man nu vill ha någon form av prestationsbaserad lön som är väldigt vanligt. Det skulle kunna vara en podcast för sig att diskutera, verkligen.
Det kommer det nog.
Men, ja, det kommer det nog att bli. Men om man vill ha någon form av prestationsbaserad lön, så borde den per definition, om man tittar på vad som är framgångsfaktorer i dagens kunskapsintensiva arbetsliv, bygga på kollaboration. Ja. Att det borde vara en kollektiv, någonstans där teamet eller organisationen.
Ska vi runda av? Vi har verkligen talat liberalt kring den här artikeln. Ämnena i artikeln. Vi har improviserat lite kring punkterna. Men det är lite det som är poängen. Om vi avslutar här. Den här artikeln alltså hette What does the new HR organization look like? A talent machine. Och skriven av Josh Bersin. Och vi länkar till den på vår blogg som ni kan få adressen till nu. Adressen är hrpodden.wordpress.com. Det är där vi kommer köra nu från början.
Ja.
Och så får vi se om vi får en bättre adress till nästa avsnitt. Och nästa gång så tänkte vi prata om hur forskning och utveckling inte behöver vara någonting som sker på en speciell avdelning bara, utan kan och kanske borde implementeras av många fler i organisationen. Och om ni vill prata med oss om den här podden, vilket vi jättegärna vill, så kan ni gå in på vår hemsida och skriva en kommentar eller prata med oss på Twitter där vi heter HR-podden.
Mm.
Ses nästa gång.
Det gör vi. Hej så länge.
Hej.